Nu ska vi i alla fall gå in i 15 kapitlet. Vi kommer aldrig att kunna stanna vid alla detaljer. Och det här kapitlet i och för sig skulle ta väldigt lång tid om vi skulle göra rättvisa åt det. Den 1 juni 1924 så gjorde Högsta Sovjet följande uttalande med anledning utav Lenins död. Hans vision var oerhörd. Hans förmåga att samla massorna var otrolig. Han var mänsklighetens ledare, världens frälsare. Men Lenins döda kropp innebar ändå att man måste säga bara detta att han var. Han var allt detta, menade man. Man kunde inte säga att han nu är det. Och jag har sett den långa kön som ringlar sig över Röda torget i Moskva fram till Lenin-mausoleet. Men det är en död ledare man står i kö för att få en glimt av. Omkring 1900 år tidigare än det här uttalandet så gjordes ett annat uttalande av en ängel som stod i en tom grav och förklarade följande. Han är inte här. Han är uppstånden. Skillnaden i tempusform mellan var och är i det här fallet utgör också skillnaden mellan Lenin och Jesus Kristus. Kristi uppståndelse, det är Nya testamentets krönande och fullkomnande under. Utan den händelsen skulle ingen kristendom finnas. Inget evangelium skulle kunna predikas. Lärjungarna skulle ha fortsatt och suttit där undan gömda i feghet och rädsla för massorna. Och för att så småningom desillusionerade dra sig tillbaka till fiskafänget igen. Kristus skulle möjligen ha blivit en person hågkommen för sina etiska principer, sina intressanta läror och uttalanden. Men han skulle ha förblivit en tveksam och kontroversiell figur. På Kristi uppståndelse hänger nämligen allt annat som har med kristen tro att göra. I varje trosbekännelse som har formulerats genom kyrkohistorien har Kristi kroppsliga uppståndelse varit ett fundament. Och då kan man ju undra, men varför ska man göra så stort väsen utav just Kristi uppståndelse? Kan man inte vara en kristen utan att tro på Kristi uppståndelse? Svaret är att om Kristus inte har uppstått så går det helt enkelt inte att bli kristen alls. Därför den kristna tron och den kristna religionen finns inte om inte Kristi uppståndelse från de döda finns. Kristi uppståndelse utgör all skillnad i världen, i den här världen och i den efterkommande världen. Det innebär en radikal förändring av hela mänsklighetens villkor. Men nu fanns det i Korint människor som hade svårt att acceptera talet om kropparnas uppståndelse. Det står i vers 14 i första Korinthierbrevet 15. Men om Kristus inte har uppstått, ja, i vers 13, om det inte finns någon uppståndelse från de döda, då har inte heller Kristus uppstått. Och om det nu förkunnas att Kristus har uppstått från de döda, vers 12, hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Ja, man förnekade troligen inte Kristi uppståndelse. Men man hade väldigt svårt att acceptera allmänt sett kropparnas uppståndelse. Säkerligen beroende på den grekiska bakgrunden i det här fallet. Därför att inom den grekiska filosofin, där såg man på själen som någonting gott och rent, men kroppen hade man en väldigt negativ syn på. Kroppen betraktades som någonting ont. Det var det svaga hos människan. Det var sätet för lustarna. Kroppen, det var själens fängelse. Och att dö, det skulle bara innebära en befrielse ifrån det kroppsliga fängelset. Och då kan vi förstå att det lät motbjudande för de grekiska lyssnarna att acceptera talet om kroppens uppståndelse. Men utifrån det bibliska perspektivet så måste vi ju betrakta människan, ande, kropp och själ, som en helhet där kroppen är lika mycket skapad av Gud som själen är. Den kristna tron ger högsta tänkbara värde åt också kroppen, inte bara själen. Människan är lika mycket kropp som hon är själ. Och därför så ger också den kristna tron, när den talar om frälsningen, inte bara en frälsning åt själen, utan åt hela människan. Även människans kropp har en framtid, en uppståndelse väntar. Kristi inkarnation, detta faktum av Guds son, den andra personen i gudomen, har iklätt sig en kropp som din och min. Det ger åt den mänskliga kroppen dess högsta tänkbara värde. Och Kristi uppståndelse ifrån det döda med en kroppslig uppståndelse, det innebär att den mänskliga kroppen har en seger att se fram emot, grundad på den tomma graven. Men om kropparnas uppståndelse förnekas rent allmänt, som man gjorde i Korint, då innebär det också att man måste förneka Kristi kroppsliga uppståndelse, om man ska vara konsekvent. Och nu var nog inte korintierna riktigt beredda på att ta konsekvenserna av ett sånt förnekande. Det kanske de inte hade tänkt på. Så vad Paulus nu gör i det här 15 kapitlets inledning, det är att han demonstrerar de logiska konsekvenserna av ett förnekande av Kristi uppståndelse. Paulus var inte rädd för att ställa sig under ett absolut sanningskrav vad gällde Kristi kroppsliga uppståndelse. Antingen är det sant eller också är det inte sant. Han ville inte tro om inte det var ett faktum, det som hans tro vilade på. Om det inte fanns en tom grav i verkligheten, ja, då är han beredd att ge hela den kristna tron på båten, så att säga. Och så redovisar han nu de logiska och teologiska konsekvenserna av att om Kristus inte har uppstått, då sammanfaller hela den kristna tron. Det är lika som Paulus ville säga: okej då, korinter, låt oss rulla tillbaka stenen framför graven. Låt oss tänka oss att det romerska sigillet finns där igen, obrutet. Och låt oss tänka oss att det lika som står en text utanför graven: här vilar Jesus från Nazaret, död vid 33 års ålder. Vad får det då för konsekvenser för den kristna tron? Hur påverkar det? Och så tar han upp tre kategorier, tre faktorer. Hur påverkar det vår förkunnelse och oss som förkunnare? Hur påverkar det vår tro? Och hur påverkar det vårt hopp? Först då i vers 14. Om Kristus inte har uppstått, då är vår förkunnelse tom. Då är vår förkunnelse tom. Och förkunnelsen, vad var då den? Ja, det har han definierat i vers 3 mycket tydligt i det här kapitlet. Där sammanfattar han egentligen kärnan i hela den apostoliska förkunnelsen. Han säger: jag vill påminna er om orden i min förkunnelse, den som ni håller väl fast vid. Bland det första som jag förde vidare till er var det som jag själv hade tagit emot, inte hittat på, utan själv tagit emot. Nämligen detta, att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna, att han blev begravd, han var verkligen död alltså, han blev begravd, och att han uppstod igen på tredje dagen i enlighet med skrifterna. Inte som en slump som råkade inträffa, eller som Gud plötsligt kom på skulle inträffa, utan som genom hela gamla testamentets historia hade förutsagts skulle inträffa. I enlighet med skrifterna skedde allt detta. Kristus dog för våra synder, blev begraven, uppstod igen på tredje dagen. Och har du tänkt på att när Jesus vandrade på den här jorden, så grundade han trovärdigheten på allt det han sa, på alla de anspråk som han hade, grundade han på sin egen uppståndelse. Han gjorde anspråk på att vara världens frälsare, och det var ju höga anspråk. Och det föranleder människor att säga: ja, men vad ger du oss då för tecken för att vi skulle tro dig? Och då säger han vid ett tillfälle: riv ned detta tempel, syftande på sin kropp, så ska jag låta det uppstå igen på tredje dagen. Vid ett annat tillfälle säger han: detta onda och trolösa släkte kräver tecken, men det ska inte få något annat tecken än Jona tecken. Och så liknar han sin förestående död uppståndelse vid Jona upplevelse, när han försvann i fiskens buk för att kastas upp den tredje dagen igen. Så uppståndelsen av Jesu kropp blir alltså beviset på Jesu trovärdighet i allt det han sa. Om han inte uppstod, tro honom inte. Tro mig inte. Det är likasom vad Jesus säger. Han lägger allt på ett kort. Om han inte uppstod så faller allt annat. Då var han inte Guds son. Då var han inte världens frälsare. Om Kristus inte har uppstått, säger Paulus, då är vår förkunnelse tom, innehållslös, som ett stort vackert paket kanske, med fint papper och snören på, som presenteras. Men när man öppnar paketet i förväntan att det skulle finna någonting som motsvarade paketets vackra yta, så finner man att det var tomt, innehållslös. Det gav ingenting. Ja, hur skulle det låta om vi predikade så här? Kristus dog för våra synder enligt skrifterna och blev begraven. Punkt. Var tar evangeliet i vägen då? Var tar kraften i evangeliet i vägen? Utan uppståndelse finns det helt enkelt inte något evangelium. Inga goda, glada nyheter. Inga nyheter om att döden är besegrad. Det handlar då bara om en märklig människa kanske, men som likt alla andra människor dog och är död. Om Kristus fortfarande är kvar i graven, vad har vi då att predika som skulle vara så annorlunda från vad andra religioner har att komma med? Du ser, den tomma graven, den gör all skillnad i världen. Utan den tomma graven blir orden kraftlösa och tomma. För det andra, om Kristus inte har uppstått, då innebär det, säger Paulus, att vi vittnar falskt om Gud. I Apostlagärningarna 1 och 8 hade Jesus sagt: ni ska bli mina vittnen, Jerusalem, Judeen, Samarien och så inte jordens ändar. Vittna om mig, vad ni har sett, vad ni har hört, att jag har uppstått. Tala om det. Och när man skulle ersätta Judas Iskariot och få en tolfte lärjung igen, så var kravet på den lärjungen i så fall att han skulle ha sett Jesus efter uppståndelsen. Det var det apostoliska vittnesbördet. Vi har sett honom, han lever. Och genom hela apostlagärningarna går denna förkunnelse. 22 gånger talas det om Jesu död. Det var ju någonting som alla visste om. Det var ett faktum som inte behövde ifrågasättas. Men 145 gånger i apostlagärningarna talas det om Kristi uppståndelse. Det var den stora nyheten som helt enkelt gjorde all skillnad i världen. Han har uppstått. Han är inte kvar i sin grav. Men om Kristus inte har uppstått och apostlarna förkunnar detta, då är de ju falska vittnen. Och det var nog det värsta Paulus kunde tänka sig. Att ljuga om Gud, att säga att Gud har uppväckt Kristus, om han inte hade gjort det. Och Paulus menar inte att han bara själv skulle vara bedragen. Han menar faktiskt att i så fall, då är jag själv en bedragare, en aktiv, medveten bedragare. Hela apostlaskaran, som vi väl i alla fall har lärt känna som en skara moraliskt medvetna och människor med moralisk integritet, det var egentligen en skara bedragare då. För just uppståndelsen, det var ju ständigt huvudbudskapet i deras förkunnelse. På pingstdagen stod Petrus upp och sa: denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud låtit uppstå. Och vi kan alla vittna därom. Alltså är han Messias. Det var omöjligt att döden skulle kunna behålla honom. Så sa Petrus. Och på den dagen lät 3000 människor döpa sig i Jesu namn. Men mina vänner, om Kristus inte hade uppstått, så innebär det egentligen att 3000 människor blev bedragna den dagen. Och lögnen fortsatte att sprida sig utöver romarriket. Varhelst evangeliets härålder gick fram med det här budskapet om Kristi uppståndelse, så bedrogs människor. Och man visste att detta var stötestenen också. Och när Paulus trädde upp på Areopagen i Aten, så visste han att kanske man skulle acceptera hans budskap ända fram till talet om uppståndelsen. Och mycket riktigt, när han började tala om att det finns en frälsning från Guds dom genom en som Gud har låtit uppstå från de döda. Då står det. Då börjar man smäda Paulus för att han talade om kropparnas uppståndelse och Kristi uppståndelse. Men ändå så ändrade han inte sitt budskap. Aldrig ändrade man sitt budskap. Kristi uppståndelse höll man på att predika. Men om det inte var sant, då var de ju lögnare. Kristi missionsbefallning skulle innebära då att Kristus gav apostlarna i uppdrag att förkunna en lögn om honom. Ja, Kristi missionsbefallning skulle ju vara en omöjlighet förstås, i och för sig, eftersom man aldrig då hade kunnat uppstå och sagt det. Hela kristendomens historia skulle innebära en historia av bedrägeri, där predikanter och missionärer genom århundraden ägnat sig åt att bedra människor. Tusentals, ja hundratals miljoner människor har blivit bedragna genom historien. Om Kristus inte har uppstått, då borde vi genast sluta med den här verksamheten. Skicka ut telegram till våra missionärer och säga kom hem snarast möjligt. Vi kan inte hålla på med denna oetiska verksamhet. Och då är det någonting högst oetiskt som jag håller på med den här förmiddagen. Jag borde gå ner från den här talarstolen och hålla tyst. Bibelskolor borde stängas. Kyrkor rivas eller göras om till någonting mera hedervärt. Kyrkokörer borde sluta att sjunga. Kristna sånger borde förbjudas. Våra pengar borde användas till någonting bättre än att bedra människor. Ser du vilka konsekvenser det börjar få? Om Kristus inte har uppstått, då är det här rena vanvettet som vi håller på med. Inte bara förkunnelsen påverkas, utan också tron. Vers 14. Om Kristus inte har uppstått, då är er tro tom. Då har inte heller tron något innehåll. Då saknar tron verklighetsunderlag. Då är det bara en tom illusion, luftslott och drömmar. Då är själva grunden borta. Du har ingenting att stå på. Din tro är bara suggestion och inbildning. I vers 17 står det om tron dessutom att om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös. Meningslös. Det vill säga, den är förgäves. Den är utan verkan. Den är fåfäng. Den leder inte till någonting. Den är verkningslös. Om Kristus inte har uppstått, då, säger han, är vi ännu kvar i våra synder. Då har vi inte fått någon förlåtelse. Ja, men Kristus dog ju för våra synder. Ja, men om Kristus fortfarande är kvar i graven, då finns det ingen kraft till frälsning. Då finns det ingen kraft till syndaförlåtelse. Om Kristus inte uppstod, hur vet vi då att hans död i verkligheten var annorlunda än rövarnas död? Hur vet vi att hans död var en försoningsdöd? Hur vet vi att han inte bara dog för sin egen synd? Syndens lön är döden, har Bibeln slagit fast. Om han inte besegrade synden, ja, då besegrade han ju heller inte döden, syndens konsekvens. Men om han besegrade synden, måste det med nödvändighet visa sig i att också döden mister sitt grepp. Ser du logiken? Utan en tom grav så har korset ingenting att ge dig. Om inte Kristus har uppstått, har du ingen grund på vilken du kan säga mina synder är mig förlåtna. Om graven fortfarande bär på en död kropp, Kristi kropp, då är du och jag fortfarande kvar i vår synd. Korset utan uppståndelsen, det är som en osignerad check. Och du vet, det spelar ingen roll hur stort belopp som står på checken. Utan underskriften så får du inte ut i dörren. Och det är precis som om Gud signerade checken den dag han reste Kristus från de döda och sa: jag godkänner detta verk. Jag erkänner det. Jag erbjuder det till hela mänskligheten. Kristi uppståndelse var faderns godkännande av Kristi försoningsverk. Ett erkännande av att nu är syndaskulden betald. När Kristus dog på korset så utropade han: det är fullbordat. När Gud uppväckte honom från de döda så var det lika som han sa: ja, det är sannerligen fullbordat. Det finns en frälsning. Det finns en syndaförlåtelse. Det finns en rättfärdiggörelse. Han uppstod för vår rättfärdiggörelses skull. Så nu kan vi bli både förlåtna och rättfärdigförklarade. Om tron är tom och meningslös, så innebär det ju för det tredje att också hoppet är tomt och meningslöst. Och det säger han nu i vers 18 och 19. Om Kristus inte har uppstått, då har ju först de som då har avsomnat i tron på Kristus inte blivit frälsta utan gått förlorade. Vilken tragik. De dog med ett falskt hopp. Bibeln säger gång på gång, till exempel i 1 Johannes 3:3, när han uppenbarar sig, då kommer vi att bli honom lika, till då får vi se honom så som han är. I tron på detta underbara hopp har många kristna alltså dött. Men om Kristus inte har uppstått, då var hans egna ord om att han skulle komma tillbaka och taga dem till sig, för att han ville att där han är, de också skulle vara. Då är dessa hans ord meningslöst svammel och lögn. Hans ord på korset till rövaren, idag ska du vara med mig i paradiset. Lögn. Tomma ord. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Fruktansvärt vilseledande. Paulus uttryckte en önskan om att få bryta upp från det jordiska och vara hos Herren. Men om inte Kristus har uppstått, då var det bara en tom önskedröm utan verklighetsunderlag. Du ser, alla som dött i tron på Kristus har då gått på en nit. Och det finns all anledning att sörja dem, därför att det finns inget hopp om återseende. Och den kristna begravningen, där vi ger uttryck för ett trösterikt kristet hopp, blir ingenting annat än hycklande skådespel som bara inger det sörjande en falsk tröst. Bedräglig tröst. Enligt vad jag hörde berättas, jag var då bara en liten grabb, när min farfar låg på sitt dödsläger, så sa man att han, innan han dog, citerade ur sången: härligt sången där ska brusa, stark som dånet av en vattenflod, äran tillhör Gud och lammet som oss vunnit med sitt blod. Och det låg i triumf i att kunna citera en sån sång på sitt dödsläger. Men mina vänner, om Kristus inte har uppstått, var det ingenting annat än ett meningslöst tal av en bedragen människa som snart skulle förgås. Eller vars liv snart skulle slockna i intigheternas intighet och mörk natt. Den kristnes död vore en bedragen människas död. Och om döden fortfarande är obesegrad, vem ska då besegra den? Vad finns det för hopp? Till sist, om Kristus inte har uppstått, vad innebär det då för oss som nu lever och tror på Kristus? Ja, säger Paulus i vers 19, vad gäller oss som i så fall har vårt hopp till Kristus bara i detta livet, men sen blir det ingenting av det? Ja, då är vi de mest ömkansvärda av alla människor. Vi har liksom lagt alla ägg i en korg och satsat på detta, va? Lidit för Kristus kanske. Många har gjort det i alla fall. Gett sina liv för Kristi saks skull och för församlingens skull. Offrat sin fritid. Offrat sina pengar. Hela sin livsstil har varit inriktad på att det finns en tom grav. Därför gör jag detta. Men om inte det är sant, då är vi verkligen att beklaga som inte använder våra liv till någonting annat. Mest ömkansvärda av alla, säger Paulus. Liksom de miljoner tyskar som hängivet följde Hitler under nazitiden. De trodde på honom. De trodde på det tredje rikets härlighet och seger. Men allt slutade i spillror och en fruktansvärd tragedi och besvikelse. Ja, någonting liknande är det med den kristna församlingen, om inte graven är tom. Det är som en chimär, en hägring som man kan se på havet ibland. Och det inger hopp åt sjömännen. De hastar mot land för att när de kommer närmare bara ska försvinna. Det fanns ingen verklighet i hoppet. Du ser, att leva som kristen, om Kristus inte har uppstått, det är att leva på en lögn. Vill du det? Det är att tro sig vara någonting som man inte är. Det är att leva för någonting som inte finns. Och den kristne som säger, ja, även om det nu inte är sant det här som jag tror på, kommer att visa sig vara sant en gång när jag dör, så vill jag ändå leva som kristen, för det betyder så mycket för mig. Den kristne som säger så har jag absolut ingen respekt för. Och Nya testamentet har det absolut inte. Det är rena knarkfilosofin. Det innebär att du har din kristendom för att liksom suga på en tablett genom livet, för att göra det lite mera uthärdligt. Det är en flykt från verkligheten. Och Nya testamentet förkastar en sådan hållning och ställer sig under detta radikala sanningskrav. Antingen har Kristus uppstått eller också har han inte. Och om han inte har, säger Paulus i det här kapitlet senare, låt oss då äta och dricka, för imorgon kanske vi ska dö. Då finns det ingenting annat att leva för än den materialistiska livsstilen. Allt hänger på detta, mina vänner. Var inte oärlig mot dig själv i din kristna tro. Förstå att det handlar om ett verklighetsunderlag som antingen är sant eller inte sant. Allt hänger på detta. Alltså, om Kristus inte har uppstått, och det är ju en hypotetisk fråga i sammanhanget här, teoretiskt som Paulus kastar fram det här, om inte, då är vår predikan tom. Då är vi falska förkunnare. Då är vår tro tom. Då har den ingen verkan. Då är vårt hopp tomt. Då är vi att beklaga. Men, står det i vers 20, nu har Kristus uppstått. Ära halleluja. Nu har Kristus uppstått från de döda. Och det är det som gör all skillnad i världen. Och det här säger inte Paulus som ett tilltvingat, trampaktigt påstående mot bättre vetande, utan han brister ut i en triumferande visshet och glädje över att det är ett historiskt faktum. Han har uppstått. Han visste det. Han hade själv sett honom. Och det fanns ingen tvekan. Han var inte det enda ögonvittnet. I inledningen till kapitlet så räknar han ju upp en hel rad av tillfällen då Kristus visade sig för människor efter uppståndelsen. Två advokater satt och samtalade en dag om den kristna tron. De var själva inte kristna. De trodde att det fanns en Gud, men de trodde inte att Gud hade gripit in i historien. De var deister. Gud hade lämnat världen och det fanns ingen grund för en kristen tro. Och så kom man överens om att man utifrån sin juridiska kunskap och analysförmåga skulle vederlägga den kristna tro, bevisa dess ohållbarhet. Och då kom man överens om att angripa två påstådda faktum i Nya testamentet: Paulus omvändelse och Kristi uppståndelse. Och så skildes man åt och beslöt sig att skriva varsin bok om det här. När man senare träffades efter en längre tid, så frågade den ena den andra, hur har det gått för dig? Ja, sa han, jag började studera Paulus liv, jag började studera apostlagärningarna. Och jag måste säga, när jag granskade de historiska uppgifterna, så kunde jag inte annat än böja mig för det överväldigande bevismaterialet för att detta måste ha hänt i historien. Och det har gått så långt, sa han, att jag faktiskt har tagit emot Jesus Kristus precis som Paulus och Saulus av Tarsus gjorde. Jag är idag en kristen. Ja, det var märkligt, sa den andra. När jag började granska det historiska vittnesbördet, ögonvittnesskildringarna om Jesu Kristi uppståndelse, så blev också jag överväldigad av det stora, ofrånkomliga bevismaterialet som finns där. Jag tvingades betrakta det som en ofrånkomlig historisk händelse. Och jag har också tagit emot honom, om vilken det sades: han är inte här, han är uppstånden. Idag är jag en kristen. Och de där böckerna blev inte riktigt av. Jag vet inte om det var en av dem som skrev den här boken istället. Kristendomen, det historiska vittnesbördet. Den är skriven av en advokat, en jurist på ett London universitet. Mycket intressant. Granskning utav det historiska materialet omkring Jesu uppståndelse. Ingen behöver tveka här. Om någon inte tror, så är det inte på grund av brist på sunda, väl underbyggda bevis. Gamla testamentets förutsägelser enligt skrifterna, Jesu egna förutsägelser om att han skulle uppstå. Han sa det flera gånger: på tredje dagen ska jag uppstå igen. Mina vänner, om han inte gjorde det, så faller hela Jesu integritet och trovärdighet. Till och med hans fiender erkände att han hade sagt detta. Så när man hade begravt honom, så sa de överste prästerna: få se nu, han sa ju att han skulle uppstå på tredje dagen. Det måste vi förhindra. Och så skickade man vakter till graven. Och så satt man ett romerskt sigill över stenen, för att förhindra att någon skulle komma och försöka stjäla kroppen och sen säga att han hade uppstått. Man visste att han hade talat om sin uppståndelse. Jesu egen integritet hänger på om han uppstod eller inte. Men framförallt, den tomma graven. Vad ska du göra med den tomma graven? Hur ska du förklara detta märkliga faktum? Graven var tom, allt ifrån den tredje dagen. Jesu fiender erkände det: graven är tom. Jesu lärjungar erkände det: graven är tom. Jesu fiender trodde inte på uppståndelsen. Jesu lärjungar trodde inte på uppståndelsen. Ingen var beredd att tro det. Men ingen kunde förklara den tomma gravens faktum. Och ingen kunde riktigt bortförklara det. Fast överste prästerna mutade vakterna att säga att lärjungarna hade stulit den. Men det är väldigt svårt att harmonisera med och få att gå ihop med lärjungarnas fantastiska förvandling. Från fega stackare till frimodiga förkunnare av just denna sanning. Det är väldigt svårt att förklara när du beaktar den kristna församlingens bildande, framväxt och historia. Just i Jerusalem, Judeen, Samarien och in till jordens ändar. Och mycket snart så börjar de kristna fira söndagen som Herrens dag. Den dag då vår frälsare uppstod ifrån de döda. Och när Johannes och Petrus sprang i kapp till graven den morgonen, fyllda med förundran och inte visste riktigt vad de skulle tro. Petrus springer rakt in i graven. Johannes stannar utanför, men går senare också han in. När du läser i Johannes 20, så ska du lägga märke till att Johannes skildring av den här händelsen bär alla kännetecken på en ögonvittnesskildring. Han lägger märke till detaljer. Där låg huvudduken hopvikt för sig, den övriga klädnaden för sig, på sin plats. Och enligt rättspsykologin så ökar trovärdigheten i en vittnesrapport ju mer, så att säga, ovidkommande detaljer som uppges. Och detta är man fascinerad av. Johannes beskrivning av den tomma graven, den bär alla kännetecken på att han verkligen var där. Han var inte beredd att tro att Jesus hade uppstått. Men han kunde konstatera att graven var tom och den döde hade lagt av sina kläder för att ikläda sig en helt ny klädnad tydligen. Dödens kläder avlagda. Graven tom. Då står det. Då trodde den lärjungen. Då började tron födas. Men det var segt. Och när kvinnorna kom och sa det: löst prat, sa lärjungarna. Så hur ska vi förklara detta? Ja, det är intressant. Alla måste säga att graven är tom. Vad har han tagit vägen? Hans kropp stod inte att finna. Men han sågs av lärjungarna. Han sågs av Cefas, Simon. Han sågs av kvinnorna. Han sågs av alla 12 apostlarna. Han sågs av mer än 500 män vid ett tillfälle. Och 500 kan inte ha samma hallucination på samma gång. Och de här 500, skriver Paulus, av dem så lever de flesta än, så det bara går att fråga dem. Varsågod. Trovärdiga vittnen. Och så gick budskapet ut över världen. Det här, mina vänner, det är kristendomens viktigaste sanning. På den hänger allt. Nu vill jag fråga, har du lagt ditt liv på den här grunden? Tror du på den tomma graven? Äger du hoppet om en levande frälsare? Äger du vissheten om mina synder är förlåtna, därför att det finns en tom grav, en som har segrat över synden och döden? Den här gudstjänsten kallar han dig. Han som steg ut ur graven, han är här och han kallar dig: kom till mig. Jag lever, jag är uppstånden, jag vill ta hand om ditt liv, jag vill förlåta din synd, jag vill låta dig få del av min rättfärdighet. Vill du komma idag? Ska du säga nej? Historiens mest underbara faktum som kan förändra hela ditt liv. Vi ska lyssna till en sång av Kri nu som handlar om detta underbara faktum. Och under avslutningen av vårt möte så ska du säga ditt ja till Kristus och den tomma gravens verklighet och få uppleva hans uppståndelsekraft i ditt liv. Det är vad du behöver, det är vad jag behöver, det är vad vi vill ha. Och det är en verklighet, mina vänner. Därför så ska församlingens verksamhet gå vidare. Förkunnelsen ska inte tystna från den här talarstolen. Kristus är uppstånden. Missionärerna ska visst inte kallas hem. Fler ska skickas ut. Kanske du ska vara en av dem. Gå ut i världen med detta underbara vittnesbörd. Jesus lever. Det finns ett hopp bortom död och grav. Amen.